Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Har ni läst den?
Nej.
Ja. Halva. Sett filmen.
Ja. Filmen har ju fått en del kritik.
För Michaela säger sett filmen för första och förhoppningsvis sista gången i sitt liv. Det är så out of character. Att det är...
Ja, verkligen ovanlig.
Ja.
Ja.
Men den har ju fått
tur att det finns på band.
Man hör ett eko av Lil Michaela Kickers, 17 år i Göteborg.
Jag var 13 år när jag var Kickers. Hur många gånger ska jag behöva säga det till dig, Victor? 13 år.
Ja, och kvällens första exempel är mitt exempel. Jag är lite distraherad av Viktors hund, höll jag på att säga. Men det är ju nominellt sett en katt. Står och liksom... Vad gör han? Han vill leka.
Ja, han vill leka.
Det är som någon slags brunstrop.
Ja, alltså han, just nu hoppar han längs med väggarna. Eftersom den här katten är 12 kilo och 110 centimeter lång. Så ger han dessutom ifrån sig ganska starka jamande ljud när han väl tar i.
Han är större än mina barn sammanlagda.
Och apropå det, höll jag på att säga, så är mitt exempel. Nej, men jag ska prata lite grann om den, om författaren Elias Canetti. Och jag tänkte att jag skulle säga nationalitet där, men jag liksom snubblade på det för att det är inte helt...
Jag vet inte vad han har för nationalitet.
Nej, men han har ingen nationalitet riktigt.
Han har ju verkligen alla möjliga nationaliteter.
Ja, han är från en, alltså han är sefard, alltså från en sån ladinotalande spansk-judisk släkt, född i Bulgarien där familjen bodde tills han var några år gammal. Då flyttade de till Manchester där han också bodde i några år. Sen dog hans pappa när han var 12 år gammal eller någonting sånt, tror jag. Familjen flyttade då vidare till Zürich, sen flyttade de till Wien, sen flyttade de till Frankfurt. Så han är uppvuxen i
Europa.
Han är uppvuxen i Europa. Han är uppvuxen i Europa. Och han har skrivit då en självbiografi i 3 band.
Skulle man kunna beskriva honom som subjektet som interpelleras av 2000-talets mest välomfamnande litteraturidé?
Ja, det skulle man kunna säga. Världslitteratur.
Ja.
Ja. Men samtidigt så är han så också ett så subjekt som är väldigt fast i kanterna. Det är ju väldigt mycket ändå en vit europeisk man vi har att göra med. Även om det är... Ja, det är inte någon form av nationallitteratur. Det är nog det sista man kan säga om Canetti. Och det är också det som den här självbiografin handlar väldigt mycket om. Det handlar om språk och det handlar om hur han påverkas av de här olika miljöerna som han är i. För han bor då med sina 2 bröder och med modern, som är en väldigt dominant och liksom intelligent och karismatisk människa som han älskar över allt annat. Men det är olika konflikter med henne också. Och bland annat så en av de saker i den här boken som fick mig att tänka på temat pengar är när Canetti får, han är väl 19 år gammal tror jag kanske, och han får det som han kallar för det här, ett kapitel med titeln Utbrottet. Så får Canetti ett utbrott, för familjens ekonomi är inte så bra efter att pappan har dött, utan de är borgare liksom, men de är deklasserade borgare. Och då har Canetti planerat att han och hans vän Hans, ska åka på en vandring i bergen. Men hans mamma, som har lyssnat till de här planerna i flera veckor, säger några dagar innan vandringen ska äga rum att nej, sån lyx har vi inte råd med. Liksom. Hon förbjuder honom att göra detta. Och då så rinner saker över för honom. Och han får ett utbrott som går ut på att han på mammans absolut dyraste brevpapper skriver meningen pengar, pengar, aldrig annat än pengar. Kanske 500 gånger. Mm. Han liksom sliter upp i brevpapper och så är han helt manisk i flera timmar. Och sen så gubben.
Och så kommer Hur gammal är han när det här sker?
Han är 19 år gammal när det här sker. Och till slut så tillkallar mamman en psykiater som är vän till familjen för att få stopp på det här utbrottet. Och han säger, citat, det är någonting annat som ligger bakom. Det rör sig inte om pengar. Det rör sig om Oidipus.
Skräll.
Ett klart fall. Och sen så får han åka på resan och så blir det lite bättre.
För jag reagerar när du sa att han älskade sin mamma över allt annat. För jag minns de här böckerna som att han hatar sin mamma över allt annat.
Nej, jag skulle säga snarare älskar, men det är ju inte helt entydigt. Det är verkligen, det är ett spänningsfullt förhållande. Det är en stor beundran och fruktan för mamman. Han är ju väldigt, väldigt beroende av henne, men han är också otroligt beroende av att frigöra sig från henne när det väl börjar bli dags, som det här utbrottet till exempel visar. Men hon är ju en väldigt intelligent och liksom tilldragande gestalt. Så jag uppfattar det som att han ändå är så, hon är på något sätt solen i hans universum. Men det är också väldigt plågsamt att hon är det, för att hennes inflytande är så stort. Liksom. Han är helt beroende av henne.
Usch, vad hemskt att bli förälder.
Ja, lycka till.
Tack.
Men sen så kommer Canetti när han är, ja, lite senare, lite drygt 20, så är han en sommar i Berlin. Och där han umgås med sin vän Ibby, som har bjudit in honom, en poetissa, som jag förstår det. Där träffar han Bertolt Brecht. Jag ska läsa lite grann då vad han säger om Brecht här. Ja, för han umgås då, Canetti umgås i olika vänsterteaterkretsar här i Berlin. Och så säger han att den enda bland de alla som verkligen frapperade mig på grund av sin proletära utklädsel var Brecht. Han var mycket mager, han hade en hungrig uppsyn och ansiktet verkade en smula snett på grund av mössan. Han talade stelt och trevande, hackigt. Inför hans blick kände man sig som ett värdeföremål som ingenting var värt. Och han, pantlånaren med sina stickande svarta ögon, taxerade en. Han sa inte mycket. Hur taxeringen utföll fick man inte veta. Det verkade otroligt att han just fyllt 30. Han såg inte ut som att han åldrats tidigt, utan som att han alltid varit gammal. Men sen så är då en aspekt av Brecht att han är exempelvis väldigt... Han älskar USA och han älskar bilar. Och det här är två saker som Canetti tycker är fasansfullt vulgära. Och de hamnar alltid i olika konflikter om det här. Och då skriver han så här. De fraser som jag den gången retade Brecht med, framförallt kravet på att man bara fick skriva ur djupet av sin övertygelse och aldrig någonsin för pengar, måste ha verkat direkt löjliga i den tidens Berlin. Han var ytterst medveten om vad han ville och var i så hög grad determinerad av sitt syfte att han inte alls brydde sig om ifall han också fick pengar för det. Tvärtom ansåg han att det efter en tid av materiella bekymmer måste ses som ett tecken på framgång om han förtjänade pengar. Pengar satte han stort värde på. Det enda viktiga var vem som fick dem, inte varifrån de kom. Han var säker på att ingenting skulle kunna förmå honom att avstå från sitt mål. Den som hjälpte honom med detta var på hans sida, annars skadade han sig själv. Berlin vimlade av mecenater, de hörde till sceneriet. Han utnyttjade dem utan att underkasta sig dem. Och sen så kommer de då ihop sig ytterligare om detta. Och Canetti stör sig allt mer på Brecht. Han börjar liksom rent av hata honom. Men han får också en så stor litterär uppenbarelse när han läser Brechts diktsamling Hauptpostille. Och det har han liksom svårt att förena i sitt lilla huvud, hur han kan tycka så illa om den här personen, men sen beundrar hans dikter. Och så skriver han så här. Att så stor var min motvilja mot personen att jag inte yttrade ett ord om dikterna till honom när vi möttes. Vid anblicken av honom, men alldeles särskilt när han sa något, blev jag alltid lika rasande. Jag röjde inte vad jag tyckte om det, lika lite som min begeistring över House på Stille. Knappast hade han gett ifrån sig någon cynisk mening förrän jag svarade med en strängt moraliserande. En gång i tiden sa jag, det måste ha låtit komiskt i den tidens Berlin, att en diktare måste isolera sig för att åstadkomma något. Han behövde leva i världen i vissa perioder och i andra perioder utanför den. Perioder som tog i största kontrast till varandra. Brecht sa att han alltid hade telefonen stående på bordet och bara kunde skriva ifall det ringde ideligen. En stor världskarta hängde framför honom på väggen, berättade han. Den tittade han på för att aldrig vara ute ur världen. Jag gav inte med mig och tillintetgjord som jag var av insikten om mina dikters onyttiga ynklighet höll jag fast vid mina goda råd gentemot den man som skrev de bästa dikterna. Moralen var ett och saken något helt annat. Och i hans närvaro, för vilken endast saken betydde något, räknade jag inte med något annat än moralen. Jag uttryckte mitt missnöje med all reklam som Berlin förpestades av. Den störde inte honom. Tvärtom, reklam hade sina goda sidor. Han hade nämligen skrivit en dikt om bilar av märket Steyr och fått en bil i belöning.
Det king, lät, king.
King. Det lät för mig som talat direkt ur djävulens mun. Men den bekännelsen som han framförde i skrytsam ton slog han mig till marken och fick mig att tiga. Knappt hade vi skilts för en Ibby sa, han tycker om att köra bil.
Men slutsatsen av detta hittills är ju att om, nu vet jag ingenting om Bertolt Brecht som privatperson utöver det kan inte förmedla här då. Men den hypotes jag haft ett tag, att Brecht hade antagligen inte varit författare idag. Han hade gjort något annat. Han hade inte skrivit dikter. Han hade gjort något mer lukrativt.
Producerat content.
Ja, eller något sånt. Det fanns mycket mer pengar i det då. Och han framställs ju här av Canetti som en inautentisk person, men briljant. Fast, och sådana finns det ju gott om.
Fast det tror jag inte, alltså om man ser på Brecht som dramatiker till exempel, så han vill ju verkligen, verkligen nå fram ett budskap till sin publik. Mm. Det är ju det som driver honom.
Han är väldigt, väldigt kommunikativ, det är han ju. Och det är därför också han lägger sig ju nära. Han älskar ju Chaplin till exempel. Han älskar den här amerikanska underhållningen. Men han ser ju också en revolutionär potential i den. Och det gör ju inte Canetti riktigt. Han ser ju mer, han är ju mer in på någon slags Adorno-linje, tänker jag mig. Att det handlar om fördumning.
Mm. Men finns det någon slags liksom ouppläsligt samband mellan kommunikation och kapitalism idag? Att viljan att kommunicera är viljan att kommersialisera
sig? Nej, däremot tror jag att det finns en så här, ett sätt att, en diskurs som har gjort dem till ekvivalenter. Mm,
mm. Som liksom de borgerliga regeringar runt om i Europa som har menat att frihandel leder till fred.
Ja, ungefär så. Ja. Och jag tycker det är en väldigt olycklig sammanblandning av att kommunikation blir detsamma som fördömning, eller att kommunikation blir detsamma som förenkling, eller att kommunikation är naivt och antikommunikation eller antiberättande eller vad det månde var, det som definieras i negation till kommunikation. Det är det fina eller ädla eller intelligenta eller autentiska.
Men jag
tror jag vänder mig mot själva ordet kommunikation och att kommunicera, som jag tycker är, alltså det ligger något byråkratiskt i själva ordet.
Ja, kanske.
Att jobba med kommunikation idag är ju att jobba med PR.
Men jag tänker att det man gör, det är väl att man talar och förhoppningsvis så når man fram till en annan människa. Det är något med det här kommunicera. Jag vill kommunicera med dig. Alltså, det är...
Jag håller med om att ordet är fult.
Ja, nej, det är liksom inte bara att det är estetiskt fult. Det är något som är fel med det som jag inte riktigt kan formulera nu. Mm. Men det som... Jag tror att det är för inriktat på den andra. Jag tänker när man talar, då säger man sin mening och förhoppningsvis så når man fram till en annan människa för att man då talar på ett ärligt och uppriktigt sätt. Men kommunicera, då låter det på något sätt som att man ska anpassa och strömlinjeforma sitt tal utifrån en slags färdiga föreställningar om hur man når fram till en annan människa.
Så kommunikation är reklam? Eller?
Men alltså Michaela, ett subjekt är ju inte bara en person som har släppts ner i en främmande värld befolkad av rymdvarelser. Eller?
Jag fattar ingenting nu.
Just nu känner jag mig i och för sig så. Men jag menar att alltså så här, grunden för språket är ju att man härmar andra. Så det är så man lär sig språk från början.
Språket är ju något gemensamt.
Det ja, men precis. Det är klart, så att kommunikationen är ju inskriven i talet. Alltid, liksom. Och anpassningen till den andra är ju själva språkets fundament.
Ja, jag skulle inte använda ordet kommunikation någonsin i något sammanhang. Jag tycker att det är ett felaktigt ord. Jag tror inte på ordet kommunikation.
Vad är det? Ja, det är bra. Pappaledighet, kommunikation, olycklig kärlek. De stryker vi.
Ja, ja.
Vegetarianism.
Ja.
Jaha, det var ny. Det var ny, tror jag. Att du inte tror på vegetarianism.
Träning.
Ja. Jag har ju aktivt slutat vara vegetarian.
Jag vet, fast du inte gillar kött. Det är bara för att du hatar vegetarianer.
Jag gillar kött, men eftersom jag har varit vegetarian i så många år så blir det inte att jag äter det. Men
jag tycker det låter bra att släppa en identitet. Det ska man alltid göra.
Ja.
Kanetti skriver: jag träffade inte Brecht en enda gång utan att yttra mitt förakt för pengar. Jag måste hålla fanan högt och bekänna färg. Man skrev inte för tidningar. Man skrev inte för pengar. För varenda ord man skrev gick man i borgen med hela sin person. Detta irriterade Brecht av mer än ett skäl. Jag hade inte publicerat någonting. Han hade aldrig hört talas om mig. För honom som höll så styrt på realiteter fanns det ingen täckning för mina ord. Eftersom ingen gett mig något anbud hade jag ingenting avvisat. Ingen tidning hade föreslagit mig att skriva åt den. Alltså hade jag inte heller opponerat mot någon. Jag skriver bara för pengar, sa han torrt och hätskt. Jag har skrivit en dikt om en steirbil och fått en steirbil för det.
Jag har ju varit med om det här på riktigt.
Jaha.
För några år sedan så träffade jag på en middag hemma hos en vän. En ung man som var österrikare bosatt i Paris på besök i Göteborg. Och han blev upprörd när han fick reda på att jag skrev för pengar. Och sa att det var en form av prostitution. Och att det vore bättre att jag som var en vacker kvinna gifte mig med en rik ryss. Så hade jag inte behövt skriva för pengar.
Ja. Det låter ju för sig härligt. Jag trodde först att du skulle säga att du hade skrivit en text om en bil och fått en bil eller något motsvarande.
Det har jag tyvärr inte varit.
Jag råkar veta att det finns svenska poeter nu levande, ganska unga, som har blivit erbjudna att vara med i bilreklamer. Man tackat nej.
Elis.
Nej, jag vill inte gola någon här. Det tycker jag inte vi ska göra heller, så bipa det.
Men det finns ju bara en. Jaha.
Jag har inte sagt något, Victor.
Men det hedrar väl honom, eller?
Ja, jag blev faktiskt munter av att höra hela den här beskrivningen av Brecht. Jag identifierar mig starkt med honom. Jag visste inte att jag identifierade mig med Brecht. Men
alltså, jag hade verkligen velat se en bilreklam med Elis Byrå. Alltså, det hade nästan haft ett performativt konstnärligt värde i sig, eller?
Hellre en bilreklam med Bertolt Brecht, om jag ska välja mellan de två.
Nej, men man, jag menar Brecht omfamnar på något sätt. Ja, men om vi ändå är inne på vad Brecht var och hur han tänkte och han skrev, så liksom han inser på något sätt, för att om han ska få människor att förstå det han vill säga med typ en pjäs som Möter Courage eller vad fan man det var liksom, så förstår han ju också att han måste spela det spel som det offentliga är. Han måste gå med på vissa villkor för att kunna få ett genomslag, som det heter idag. Det vill säga, och sen gillar han väl att ha pengar också. Det är väl inte fult, eller? Det är väl...
Jo, det är ju fult. Men jag tänker att en författare eller en konstnär i allmänhet är en person som står i nära kontakt med sina låga drifter. Och någonting annat, liksom. Alltså som försöker se hela människan på gott och ont, liksom. En författare kan inte bara vara en idealist, utan det måste grumlas av någonting annat för att man ska kunna göra verkligt verkningsfull kultur.
Men jag tänker det är ju Brecht som skriver först äter man och sen kommer moralen, eller hur det nu blir på svenska.
Es kommt es essen, precis. Ja, men verkligen att det är inte så. Har man det väl förspänt så är det lätt att ha diverse idealiska föreställningar om vilka pengar som är rena eller inte. Men liksom.
Men Canetti skriver också det här ganska långt after the fact. Alltså han är ju uppenbart självironisk när han skriver den här passagen. Det är inte, han försöker inte säga att Brecht är ond direkt. Nej. Utan det finns ju en ironisk skruv i hela
framställningssättet. Han noterar ju också ironin i det att Canetti själv inte har skrivit eller publicerat någonting överhuvudtaget, medan Brecht är ett geni.
Ja, och ingen har ens frågat efter hans texter liksom. Och jag menar, de här biografierna Canetti skriver ju ganska kommersiellt framgångsrika och blir ganska stora böcker, och jag skulle tro att han tjänar rätt mycket pengar på dem. Och den ironin är väl uppenbar sen för alla som läser de här böckerna, skulle jag tro. Jag tycker att det här är väldigt så här briljant faktiskt illustration av en motsägelse i djupet av litteraturens hjärta. Att ska man hålla på med litteratur så är den officiella ideologin att det ska komma inifrån. Man ska inte göra det för pengar. Det ska inte vara ett horeri. Det ska inte vara en prostitution. Men för att använda österrikaren som bodde i Paris och var på besök i Göteborgs formulering till Michaela.
Uppvuxen i Italien.
Nej, men idealt sett, alltså, den aristokratiska versionen av litteraturen, den som fanns innan 1800-talet, det var ju i princip att de som skriver ska vara gifta med en rysk prins som har mycket pengar. Men ju med demokratiseringen av litteraturen, när den slutade vara förbehållen för en aristokrati och slutade bara skrivas till en aristokrati, så blev det ju det här spelet med pengar. Och jag har nog aldrig hört gestaltas på ett fullt så effektivt sätt som det är. Jag tycker det är ganska briljant faktiskt.
Riktigt bra stycke, verkligen.
Ja, ja, nej, men det är fantastiskt. Jag tänker jätteofta på det där. Och alltså en ganska liksom uppenbar sak som jag tänker benämnas är väl att den här mycket romantiska idén om den svältande poeten är rätt mycket förbehållen män också. För att det är någonstans under romantiken kanske, när den uppstod, om man nu ska försöka genealogiskt placera den här liksom figuren, så det var ju under en tid när det fanns helt förutsatt att någonstans i närheten så var det en kvinna som skötte saker. Så man var inte upptagen, man kunde vara den här svältande poeten och då inte vara upptagen med så fruktansvärt mycket annat.
Men har inte idag att tjäna pengar blivit en del av att sköta saker? Så därmed kan man som kvinna liksom komma fram i kulturen på ett annat sätt, för att man har en man som står för det privata, det vill säga hushållsekonomin.
Ja. Kanske. Alltså jag vet inte om det är så vanligt att folk ingår i den, men
det måste ändå vara vanligare åt det hållet, tänker jag.
Det kanske, jag vet inte. Alltså jag försöker gå igenom par författarrelationer jag just nu känner till, men jag vet inte om jag är bekant med ett sånt upplägg.
Vadå, att kvinnan blir försörjd av mannen?
Nej, Mikaela ser djupt skeptisk ut.
Nej, Mikaela har ett jättebra exempel som hon inte vill ta upp i podden. Jag vet inte, jag har för lite empiri, känner jag, i det här.
Men det skulle kunna, det borde ju potentiellt, i teorin är det ju vanligare idag än det någonsin har varit förut. Däremot vet jag inte hur vanligt det är. Men
jag menar också att det att tjäna pengar har fått en ny status i relation till kulturen. Om pengar ses som något smutsigt liksom, för de kulturellt uppburna, så blir pengar en del av oikos, en del av hushållsgörat. Liksom.
Ja.
Men får jag fråga er, hur förhåller ni er till pengar när ni skriver? Tänker ni på pengar när ni skriver? Eller hur?
Jag är anställd, jag vet inte, nej.
Jo, såklart du tänker på pengar då. Eller du har redan tänkt på pengar, så du behöver inte tänka på dem.
Ja, nej, men nej. Inte på det sätt andra tvingas göra, nej.
När jag har varit inne på redaktion, då har jag haft svårt att skriva, för att då tänker jag att men jag får ju inga extra pengar för det här arbetet.
Ja, alltså i förhållande till oss, jag har ju alltid skrivit som anställd i en eller annan form. Alltså när jag var på universitetet så ingick det i tredje uppgiften, då tyckte jag det ålåg mig att dessutom utföra en viss sorts uppdrag. Idag tycker jag det åligger mig på andra sätt. Alltså jag skriver på en essär för OI nu om Gunnar D. Hansson. Det är ingenting, jag kommer inte ta ett arvode för det. Jag tycker det åligger mig att skriva den texten.
Jag är inte säker på att du hade kunnat få ett arvode för det, Viktor.
Nej, antagligen inte.
Som det ska vara.
Nej, men alltså Jag har ofta varit i positioner där jag uppfattade som att min lön eller mitt jobb ålägger mig att bidra med vissa saker.
Jag är ju doktorand utan anställning, så jag är i en lite annan position. För mig är liksom det filosofiska tänkandet och skrivandet mycket mer dygd av nödvändighet, eller vad man nu ska säga. Och jag ska ju också göra om min avhandling till en bok på Bloomsbury, och royaltyn där är 2%. Alltså så är det för akademiska publikationer, att det man tjänar är meriten liksom. Och det finns ju ingen, alltså ekonomin kring akademiska publikationer.
Du vet vad förlag har för vinstmarginal, va?
Ja, alltså den är väldigt hög just för att de har universitetsbibliotek.
Den är lika hög som Bank of Chinas vinstmarginal i snitt på akademiska förlag. Alltså den är på 30%.
Herregud!
Ja. Det är världens bästa affärsidé.
Men för akademiker är det så svårt att bli utgivna, och det är en så viktig karriärsnyckel. Att det finns liksom inget incitament för att förhandla upp den royaltyn. Och de ex som kommer tryckas av min bok kommer ju då säljas till universitetsbibliotek världen över för ganska dyra pengar. Men det finns ingen konsumtionsmarknad riktigt heller. Alltså läsarna betalar ju inte heller för att läsa den, utan de får tillgång till den genom...
Och du kan till och med tvingas betala för att den ska vara OA till exempel.
Ja, och indexeras och allt möjligt liksom, om man inte gör det själv.
Jag tänker på pengar i bemärkelsen att jag tänker, nu skulle jag behöva skriva en text till den här månaden för att få det att gå ihop. Så tänker jag på pengar. Men när jag väl skriver en text tänker jag inte på pengar överhuvudtaget. Då är ju det bara, det är helt abstrakt då.
Ja, men det skulle jag hålla med om också, att de få gånger där jag faktiskt tänker på pengar när jag skriver texten, eller liksom att jag behöver motivera mig med pengarna, då blir det ingen bra text, utan det måste ju vara skrivet av lust på något sätt. Men sen så tror jag att jag tänker mycket på pengarna när jag skickar in, för att jag tycker att det är så pinsamt att publicera mig. Och
har du inte vant det?
Nej, typ inte. Det har blivit lättare, men jag tycker fortfarande att det är jobbigt. Och ja.
Jag fick den kritiken i en tweet efter min aborttext i somras, som blev ganska omdebatterad på Twitter. Hela vänstermaffian reste sig emot mig såsom borgerlig skribent, vilket var en rolig erfarenhet för mig som inbiten.
Är det inte väldigt starkt ändå att en podd med tre kvinnor, varav en heterosexuell, har fått det här liksom gubborgarryktet?
Jo, ja. Det är fascinerande. Men då var det en i en tweet som skrev så som Michaela Sebdo-Canetti lite grann, att så här, vad tacksamt för en fattig frilansskribent att få använda Roe v. Wade-diskussionen i USA för att skriva en liten text och få några slantar. Det var den enda kritiken som träffade mig lite hårt, att så här, okej, hur vet du att jag är extremt fattig frilansskribent? Det kanske inte är svårt att gissa. Och liksom då kändes de pengarna jag fick för den texten plötsligt så smutsiga, för jag behövde ju dem också. Jag menar, jag lever på typ existensminimum liksom. Men jag menade ju samtidigt allt som stod i den texten, och det var ju skriven utifrån en känsla av inre nödvändighet. Eller vad
de utsätter inte varandra.
Nej.
Så är det ju.
Du blev utsatt för en av Berit Ås 5 härskartekniker som jag har lärt känna genom Ebba Witt-Brattströms debattartikel.
Vilken var det här då?
Det var förlöjligande du blev utsatt för.
Just det. Men hörni, nästa exempel.
Ja. Jag har ju tagit med mig en, apropå det här med kommersiella romaner och så, vad jag tycker är underuppmärksammad och underskattad bok i litterära kretsar, nämligen Bret Easton Ellis American Psycho. Har ni läst den?
Nej. Ja.
Halva. Sett filmen.
Ja. Filmen har ju fått en del kritik.
För Michaela säger sett filmen för första och förhoppningsvis sista gången i sitt liv. Det är så out of character. Att det är...
Ja, verkligen ovanlig.
Ja.
Ja.
Men den har ju fått kritik.
Att det finns på band.
Man hör ett eko av Lil Michaela Kickers, 17 år i Göteborg.
Jag var 13 år när jag var Kickers. Hur många gånger ska jag behöva säga det till dig, Victor? 13 år.
Den har ju fått kritik, filmen, för att den brister i nyansering gentemot romanen, bland annat av Bret Easton Ellis själv, vilket kanske inte är någon chock. Men jag tycker faktiskt att den gör det, att det finns nivåer av liksom ironi och mycket empati och samhällskritik i romanen som i den här filmen om en snygg finansvalp som också är massmördare totalt går förlorad. Och den filmen har ju också blivit väldigt populär bland unga män som bara vill köpa samma hudkrämer och kavajer som seriemördaren Patrick Bateman, och av en god anledning.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just, men det är kanske inbyggt i filmmediet också, att filmmediet liksom fetischerar det den porträtterar på ett sätt som litteraturen inte lika omedelbart gör.
Filmmediet uppmanar till konsumtion indirekt på ett annat, på ett mycket starkare, mer subliminalt plan.
Och när jag läste då inledningen till Bret Easton Ellis senare roman Lunar Park, så diskuterar han mottagandet och publikationen av American Psycho på ett sätt som, jag vet inte, jag hade inte riktigt fattat att man kunde... Ja, men det här var ju ändå på 90-talet. Den kom ut 1990 eller 91 eller något sånt där. Och på den tiden kunde man framförallt i USA vara extremt kommersiellt framgångsrik som författare. Man kunde verkligen sälja så mycket böcker. Man kunde leva ett totalt jetset liv. Vilket ju Ellis, som ändå kom från pengar, verkligen lyckades göra.
Det är som i Norge.
Förutom att det inte var stipendiepengar då, utan försäljningssiffror. Jag tänkte läsa ett stycke ur inledningen till Lunar Park där han beskriver hela cirkusen kring American Psycho. Boken anklagades för att introducera ett seriemördarmode. New York Times recenserade den 3 månader innan den kom ut under rubriken "Köp inte den här boken". Norman Mailer...
Bra jobba.
Ja, otroligt bra marknadsföring.
Redaktören också. Gick igång.
Något du kan låna, tänker jag.
Jag och Michaela har några tips på böcker som du kan sätta.
Norman Mailer skrev en lång essä i Vanity Fair, citat, den första romanen på många år som tar upp svåra, mörka, Dostojevskij-likna teman. Man skulle verkligen ha önskat att författaren var obegåvad, slutcitat. Det skrevs hånfulla ledare om den. CNN anordnade debatter. The National Organization of Women bojkottade den och jag utsattes för de obligatoriska mordhoten. En publicitetsturné fick ställas in på grund av dem. Penn och Författarförbundet vägrade komma till min undsättning. Jag smutskastades samtidigt som boken sålde i miljonupplagor och höjde min kändisstatus så att jag blev lika välbekant som de flesta film- och idrottsstjärnor. Jag togs på allvar. Jag var ett skämt. Jag var avantgardistisk. Jag var traditionell. Jag var underskattad. Jag var överskattad. Jag var oskyldig. Jag var delvis skyldig. Jag hade planerat hela kontroversen. Jag var oförmögen att planera någonting. Jag ansågs vara den mest kvinnofientliga författaren i USA. Jag var ett offer för den allt mer utbredda politiska korrektheten. Debatterna bara fortsatte rasa. Och inte ens Kuwaitkriget våren 1991 kunde avleda allmänhetens skräck och oro och fascination från Patrick Bateman och hans sjuka liv. Jag tjänade mer pengar än jag kunde göra av med. Det var ett år av hat.
Väldigt effektivt användande av en anafor för att berätta hur det känns att vara i offentligheten, tycker jag. Ja, men du kan väl exemplifiera med debatten du var indagen i början av sommaren där, Lyra, att plötsligt är man plötsligt i korta stunder inte på samma skala som hände Bret Easton Ellis, så blir man verkligen förvandlad till en figur.
Mm. Man är kristen fundamentalist och man är vänsterextremist på samma gång.
Ja, liksom. Ja.
Båda är i och för sig ganska sanna om mig.
Jag hade faktiskt ingen aning om att den slog igenom på det här radikala sättet. Alltså,
kan inte du sammanfatta det här bara kort, Lira, för lyssnarna? Vad var det du skrev och vad hände?
Oj. Ja, men det var ju en debatt om aborträtten.
Anledning av att de inskränktes i USA.
Precis. Och det fanns någon slags föreställning hos många svenska, både politiker och kulturskribenter, att aborträtten på något sätt var hotad i Sverige. Samtidigt som till och med partiledaren för Kristdemokraterna gick ut med ett kontrakt för att bevara aborträtten. Som hon ville att alla de andra politiska partiernas ordförande skulle skriva på, men som blev ganska förlöjligat.
För nu hävdar ju Liberalerna att de har räddat aborträtten.
Ja, men aborträtten spelar en väldigt intressant och märklig funktion i svensk politik. Men det ska jag kanske inte gå in på nu. Nej, men jag skrev en text utifrån mitt perspektiv som gravid, där jag argumenterade för att det här är en svår fråga existentiellt. Jag upplever att det är en svår fråga. Jag skulle ha svårt att göra abort personligen. Särskilt nu när jag faktiskt har fött mina barn också. Men att säga och erkänna att det är existentiellt, etiskt, moralfilosofiskt är en svår fråga, behöver inte vara samma sak som att vilja inskränka aborträtten. Utan högersidan har lite grann gjort monopol på den etiska komplexiteten. Så fort någon säger abort är etiskt komplext, så blir det liktydigt med jag vill inskränka aborträtten. Och jag försökte bara plädera för att man kan säga det och samtidigt vilja bevara den som en viktig liksom, juridisk rättighet för kvinnor.
Och det var en väldigt resonerande och balanserad text du skrev, tyckte jag när jag läste den.
Tack. Ja, men jag upplevde då igen så varför blev påminn om varför jag inte skriver politiska texter. För att det är väldigt, väldigt svårt, framförallt kanske i en borgerlig tidning som Svenska Dagbladet, att bedriva ett nyanserat resonemang och inte uppfattas som entydig. Att det finns ett så starkt motstånd inom vissa delar av vänstern också mot att problematisera vissa frågor, och det är det som leder till upplevelsen av en åsiktskorridor, att det handlar så mycket om att man bara ska hålla upp rätt skyltar med rätt symbolpolitik och inte ha rätt, eller och inte gå i resonemang på ett visst sätt, att den åsiktskorridoren leder till en inskränkning av den intellektuella komplexiteten i frågor, fick jag uppleva på ett personligt sätt. Som ändå har fått mig, ja, men gett mig en viss förståelse för den kritiken av vänsterrösterna i media.
Ja, men det finns ju, tror jag, det där är olyckligt att väldigt mycket, och det gäller även sånt som jag själv inte håller med om på massa olika sätt, som ändå strävar efter nyans, uppfattas som liksom ett förtäckt ställningstagande för en av två möjliga sidor i en konflikt.
Ja, men och att man inte blir läst som att man faktiskt menar det man säger, utan som att det finns en dold agenda. Och det sättet att läsa texter på tror jag är väldigt skadligt.
Så där tycker jag att det är ofta när man skriver.
Man tar sin tillflykt i litteraturen. Väl?
Ja, verkligen. Och där tycker jag just American Psycho är så fruktansvärt intressant. Och det är väl det som har gjort den så kontroversomsusad också.
Men varför kom du att tänka på den när det gäller pengar? Alltså vad var det som fick dig att välja det här exemplet just?
Väldigt bra P1-fråga här. Snygg vändning.
Tack, Victor.
Ja, men huvudpersonen lever ju mitt i yuppiekulturens epicentrum. Han jobbar på PNP, en stor liksom, finansbyrå i Manhattan. Och tillbringar sina dagar med att liksom, gå runt på olika högt rankade svindyra restauranger i New York. Kämpa för att få bord på de allra mest populära. Varje gång en karaktär introduceras så liksom analyseras dennes outfit från topp till tå, och Patrick Bateman, huvudpersonen, är väldigt bra på att identifiera exakt vilket märke någonting kommer ifrån och så. Samtidigt som det sker en total avindividualisering av allting, alltså det unika i konsumtionsmervärdet får ersätta det unika i subjekten.
Allt har en representation.
Ja, precis. Han förväxlar alla karaktärer med varandra ibland. Det finns flera karaktärer i boken som hela tiden kallar honom Marcus Halberstam, för han är så lik Marcus Halberstam. Han reflekterar själv, ja, han ser ju ungefär ut som jag, ungefär samma jobb och liv som jag, förutom då den här dolda seriemördartillvaron som allt mer tar över hans liv. Där han, kan man säga, agerar ut sitt kicksökande som blir allt mindre och mindre möjligt att tillfredsställa i den kapitalistiska njutningsekonomin. För att han blir mer och mer avtrubbad, för att allt blir ett och samma när allting kan konsumeras. Och den, ja, det är väldigt svårt att avgöra om den är kapitalismkritik eller kapitalismförhärligande eller till och med seriemordsförhärligande. Det fanns ju också faktiskt ett par seriemördare som kopierade vissa morden i American Psycho. Den har ju liksom tolkats på mer eller mindre drastiska sätt. Och därför tycker jag att den är intressant, för att den nyanserar någonting som man bara kan, på ett sätt som man bara kan göra genom gestaltning, som man aldrig skulle kunna göra genom ett resonemang. Och jag tänkte att jag ska läsa en dialog som Patrick Bateman har med en uteliggare. Först så liksom får han syn på den här uteliggaren, han har lite uppdämd frustration, han ironiserar över uteliggarens outfit och hunden som uteliggaren har, som har en skylt om nacken där det står Gizmo. Sen går han då fram till uteliggaren och Gizmo. Jag går ner på knä. God dag, säger jag och håller fram handen som hunden slickat på. Pat Bateman. Den utslagna tittar på mig, flämtande av påfrestningen att sätta sig upp. Han skakar inte hand med mig. Vill ni ha lite pengar? Frågar jag milt. Lite mat? Uteliggaren nickar och börjar gråta av tacksamhet. Jag sticker handen i fickan och drar fram en 10-dollarsedel. Ändrar mig sen och håller istället fram en 5. Är det här vad ni behöver? Uteliggaren nickar igen och tittar skamset åt sidan med rinnande näsa. Harklar sig och säger tyst. Jag är så hungrig. Det är kallt ute också, säger jag. Är det inte? Jag är så hungrig. Han får en krampryckning. En till, en tredje, ser så skamset bort igen. Varför skaffar ni er inte ett jobb? Frågar jag. Med sedan kvar i handen, men utom räckhåll för uteliggaren. Om ni är så hungrig, varför skaffar ni er då inte ett jobb?
Svenskan är efterbliven.
Han andas in, skakande i hela kroppen och medger mellan snyftningarna. Jag blev av med jobbet. Varför det? Frågar jag, intresserad på allvar. Drack ni? Var det därför ni blev av med det? Insideraffärer? Det där var bara skoj. Nej, allvarligt talat, drack ni på jobbet? Han kramar om sig själv mellan snyftningarna och säger kvävt. Jag fick sparken. Jag fick gå. Jag anammar nickande detta. Oj, det var illa. Jag är så hungrig, säger han och börjar gråta för fullt, fortfarande omfamnande sig själv. Hans hund, saken som heter Gizmo, börjar gnälla. Varför skaffar ni inte ett nytt, frågar jag. Varför skaffar ni inte ett nytt jobb? Jag är inte... Han hostar med armarna om sig, skakar över sig givet, våldsamt, oförmögen att avsluta meningen. Ni är inte vadå, frågar jag stilla. Kapabel att göra något annat? Jag är hungrig, viskar han. Jag vet, säger jag. Gisses, ni är som en trasig skiva. Jag försöker ju hjälpa er, min otålighet stiger. Jag är hungrig, upprepar han. Hör på här. Tycker ni att det är rätt att ta pengar från folk som har jobb? Som faktiskt arbetar? Hans ansikte skrynklas ihop och han flämtar med raspig röst. Vad ska jag ta mig till? Hör nu på här, säger jag. Vad heter ni? Al, säger han. Tala högre, säger jag åt honom. Kom igen nu. Al, säger han en aning högre. Skaffa för fan ett jobb, Al, säger jag allvarligt. Du har negativ attityd. Det är det som hindrar dig. Du måste rycka upp dig. Jag ska hjälpa dig. Ni är så snäll, herrn. Ni är snäll. Ni är en snäll människa, snyftar han. Sånt märker jag. Shh, viskar jag. Det är okej. Jag börjar klappa hunden. Snälla, säger han och tar tag i min handled. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag fryser så. Vet du hur illa du luktar? Detta viskar jag i tröstande ton medan jag smeker honom över ansiktet. Stanken. Herregud. Jag kan inte. Han får en gråtattack, sväljer sedan. Jag hittar ingenstans att sova. Du stinker, meddelar jag. Du stinker skit. Jag klappar fortfarande hunden, vars ögon är stora och våta och tacksamma. Vet du om det? För helvete, Al. Se på mig och sluta gråta som någon jävla bög, skriker jag. Mitt ursinne stiger, viker. Jag sluter ögonen, lyfter handen och klämmer mig om näsbenet. Suckar sedan. Al, jag är ledsen. Det är bara det att jag vet inte. Jag har ingenting gemensamt med dig. Uteliggaren hör inte på. Han gråter så häftigt att han inte klarar av att ge ett begripligt svar. Jag stoppar sakta tillbaka sedeln i fickan på min sopranikavaj medan jag slutar smeka hunden med andra handen som jag stoppar i andra fickan. Uteliggaren slutar plötsligt snyfta, sätter sig upp och tittar efter sin femma eller förmodligen sin flaska Thunderbird. Jag sträcker fram handen och rör mjukt och medlidsamt vid hans ansikte och viskar: vet du om vilken jävla förlorare du är? Han börjar nicka hjälplöst och jag drar fram en lång, tunn, sågtandad kniv vars blad jag, mycket försiktigt för att inte döda honom, kör in kanske någon dryg centimeter av i hans högra öga, rycker handtaget uppåt och genast spräcker näthinnan. Sen följer en ganska lång avrättning.
Måste säga att Bret Easton Ellis ändå är ganska nära Brecht här, eller?
Nej, men det är ju ren sadism, det är ju inget annat.
Blir det inte sämre av att han är seriemördare?
Nej, men vadå? Det är så himla pedagogiskt. Hör inte? Det finns en så tydlig kommunikation här. Han visar absolut vad han vill säga. Det här väl framas väl antagligen när New York Times då säger läs inte den här boken, som att det skulle vara
Köp inte den här boken.
Något nihilistiskt vältrande i liksom excesser och våld. Men den uppenbara läsningen av en passage som den här är väl inte att man ska sympatisera med snubben som sticker en kniv i ögat på en hemlös.
Eller? Fast är det inte det när det är en jag-berättelse? Jag tänker hur ska man läsa? Alltså jag tänker att det blir en sadistisk njutning för läsaren också.
Jag tycker snarare att det här är liksom en nästan parodiskt uppenbar beskrivning av en person som man författaren försöker tvinga en att se sig själv i. Alltså att du är som han är. Jag har bara skruvat upp dig på några nivåer.
Mm. Precis, och om man då så tänker jag också, det är en parodisk njutning, och om man då, så det säger Mikaela, om man känner den här sadismen, vilket är så att väldigt många gör, de flesta, när de läser det här, för att man blir störd, man bara, det finns ju någonting i en som retar sig på uteliggare. Då ifrågasätter man, just för att det tar sig det här extrema uttrycket som är att han knivhugger honom, då ifrågasätter man, varför blir jag störd? Varför känner jag att behovet sticker en kniv i ögat på den här människan? Det är så uppenbart fel.
Mm. Och det är inte bara att han går fram och sticker en kniv i en uteliggare. Liksom. Det hade ju varit en helt annan gestaltning. Men just det här försöket att möjligen totalt liksom, sadistiskt och ironiskt empatisera med uteliggaren. Och hur det inte fungerar.
För jag satt och skrattade för mig själv när du läste och tänkte att det var en gestaltning av regeringen Reinfeldts arbetslinje. Jobbskatteavdraget.
Ja. Det är ju didaktisk prosa nästan, är det inte?
Och du som nyfrälst Reinfeldtian, Mikaela, vad tänker du då om det?
Nej, men jag tycker ju det, så här kan vi inte ha det, eller så kan man inte ha det, tänker jag. Jag tar avstånd från mord.
Det här beskriver sadist. Någonting dåligt.
Mord och arbetslinjen. Det, ja.
Nej, men alltså, det var väldigt länge sedan jag läste den här boken, säkert 15 år sedan. Jag tänkte dels att det finns någonting likt Sult av Hamsun i det här, av någon anledning. Förstår ni vad jag menar? Jag kan inte riktigt precisera det närmare än så. Men,
någon sån tafatt nihilism.
Ja. Och
Också såhär en kille som går omkring på stan. Ja. Alltså det är bara någonting i själva inramningen.
Och tänker på pengar.
Ja, men, ja verkligen. Och sen, men det finns också någonting som jag tror typ att jag inte har associerat med Bret Easton Ellis. Eftersom han är sinnebilden för en sån nihilistisk 90-tals, vi bryr oss inte om någonting generation. Det här är
The Brat Pack.
Ja, men det här är motsatsen.
Han är moralist.
Han är ju 100% moralist. Det är en supermoralistisk passage. Alltså nästan så att man skulle kunna störa sig på den om jag nu inte de senaste 1,5 timmarna har suttit och pläderat för en kommunikativ litteraturform med stora anspråk. Så att...
Men vad är då moralen i den här passagen?
Moralen är väl helt uppenbart att vi har utvecklat en kultur som premierar den starkes rätt. Och här visar den att den starke har inte bara rätt, han har rätt att göra vad fan han vill.
Jag tycker inte det. Jag tycker snarare den visar hur ingen kan nå fram till någon annan eller sig själv.
Jag tänkte när du läste var på hur pinsam den här sadismen är. Alltså hur pinsam Patrick Bateman är.
Ja, det är det jag tänker också. Det är lite, och det är det jag menar med den starkes rätt, att den starkes rätt framställs som någonting larvigt här. Eller?
Ja.
Bara, vad är det här? Men det kanske är så här. Men vad är det här? Det var men inte jätteelegant uttryckt in sig.
Samtidigt så interagerar ju då den här liksom sadistiska seriemördaren med en uteliggare mycket mer extensivt än man själv någonsin skulle göra. Och jag tänker att det finns någonting drabbande i det också. Att han faktiskt går fram och har en liksom hel dialog.
Fast det är ju inget verkligt utbyte dem emellan, utan det är ju bara att han vill ha en scen för sin sadism.
Precis, han är ju helt uteliggande och helt utbytbar. Det är bara att han vill, som du säger, en projektionsduk.
Ja, men han är ju själv också helt utbytbar. Alltså alla är helt utbytbara. Det finns ingen han kan nå fram till. Han är ju motsvarande liksom dialogen med sin egen fästmö.
Jag hade en intressant interaktion nyligen med en uteliggare. Ska jag berätta det här i podden? Ja.
Ja.
Så här var det. Att jag gick förbi en matbutik och där satt en kvinna och tiggde och hon bad mig köpa någonting åt henne från matbutiken. Och så sa jag ja. Och så gick vi in och så tog jag liksom en wrap eller någonting. Någonting som var liksom så här en färdig måltid eller någonting. Och så kollade han på den, så kollade han på mig och så var han så skakad på huvudet. Bara, nej, nej, nej. För vi hade då inget gemensamt språk heller. Och så ledde hon mig till köttdisken och så pekade hon på oxfilén. Hon var så här, det absolut dyraste köttet som behövde tillagas. Det ville hon ha.
Oj.
Och jag blev så chockad att jag var så här... Och jag kände på något sån här helt alltså groteskt sätt att bara nej, nu gick du över gränsen. Du, jag kommer köpa någonting liksom färdigt åt dig, men jag tror inte att du... Jag kommer inte köpa den här, för det kostade också liksom 25 euro eller någonting. Och jag var så här, nej men det här liksom, det här är absurt. Vi får ta någonting från den här hyllan. Och då signalerade hon väldigt tydligt, nej jag vill ha någonting från den här. Jag vill ha chark liksom. Jag vill ha diverse gott chark. Och jag kunde inte gå med på det. Och det var en sån här situation just när jag kände mig lite grann som Patrick Bateman, för att jag ganska omedelbart såg mig själv utifrån och var så här står jag och kohandlar med den här kvinnan som vill ha... Det var så här Ruben Östlund-scen.
Ja, verkligen.
Vad gjorde du då?
Jag köpte en wrap. Och så var båda irriterade.
Ja, jag har varit i samma situation. Det var ganska många år sedan. Och det var när jag jobbade heltid också som psykolog. Och så skrev jag liksom på nätterna så att jag hade ganska mycket pengar. Men då gav jag mig in med några kvinnor som satt utanför matbutiken och tiggde. Och de ville ha något, trodde jag. Och så liksom bara tog de vagnen och plockade den full så att det blev hur mycket som helst. Och så började jag försöka lägga ur saker och så blev det någon diskussion och sånt där. Men då till slut så bara... tänkte jag, men strunt samma. Och så fick jag liksom köpa mat till dem för 400 spänn. Men resultatet av det blir ju att jag aldrig ger mig in i en butik igen med någon som vill ha något av mig. Eller,
Nej, alltså jag tycker jag kanske är alldeles för naiv och en alldeles för immersiv läsare. Liksom. Och jag förstår i skenet av filmen hur man kan tolka den här scenen som ni gör. Men jag upplever Patrick Bateman som att han allvarligt inom då de begränsade, extremt begränsade ramarna för hans empatiska förmåga verkligen försöker först med den här uteliggaren. Försöker nå fram till honom, försöker prata sitt eget språk med honom, fråga sig varför har du inget jobb liksom, varför gör du ingenting?
Men
varför...
tänker du det på allvar att han på riktigt försöker?
Ja, alltså inom hans extremt begränsade ramar för jag empatisk förmåga. Menar.
Han kan
för
inte
att hela den här romanen består av olika försök för honom att nå fram till människorna omkring sig. Och det är det som får honom att tillgripa mord till slut, för det är den enda kontakt han upplever som verklig. Liksom.
Jag förstår vad du menar, för det är ju också så att alltså, vissa människor kan man inte nå fram till. Det handlar inte om en extra, det handlar inte om att man inte är beredd att göra ansträngningen som krävs, utan handlar om att man är liksom direkt oförmögen, man har stelnat till en form som gör att man inte kan nå fram till människor som befinner sig för långt bort från en. Man är inte kapabel.
Och alla relationer handlar på något sätt om ekonomiska transaktioner.
Men jag tänker att det finns gott om människor som inte kan nå fram till en, till någon annan människa överhuvudtaget, utan bara lever helt i sin egen spegelvärld. Mm. Och sånt tänker jag att Patrick Bateman är.
Ja, och det är just därför han blir en hyperbol för oförmågan att nå fram till andra människor i det kapitalistiska samhället.
Men är inte det här en kliché då? Det här, ett av 1900-talets stora tema, att det aldrig på riktigt går att nå fram till en annan människa. Det genomsyrar hela 1900-talslitteraturen. Även om jag som 21-åring tyckte att det var väldigt djupt, tycker jag typ inte att det är det idag.
Tycker du inte det? Alltså, det är väl, kan väl vara jättesvårt att nå fram till andra människor. Och,
svårt?
Ja, men och att det finns vissa människor som det inte går att nå fram till och kanske också...
Men det finns så naiv förhoppning inbyggd i det faktum att det skulle vara ett existentiellt problem, att man aldrig skulle kunna nå fram till en annan människa.
Men det är ju ett existentiellt problem.
Alltså jag tänker att det blir ett existentiellt...
Det är väl bara vad det är? Nej, men det blir... Man är ensam. Det är inte så komplext.
Nej, men det är jättehemskt. Eller jag menar, det blir väl, Victor, det blir väl ett existentiellt problem om man känner att... Alltså om man har liksom fem människor i sitt liv, eller tre människor i sitt liv, eller två människor i sitt liv som man känner att man kan tala med på ett djupt och allvarligt sätt, så är väl det jättebra. Men om man inte har någon, det är ju en fruktansvärd situation att vara i.
Jo, det är klart det är det. Jo, absolut. Som socialt problem, självklart. Jag håller med dig.
Alltså jag tänker inte ett socialt problem, för man kan ju ha hur många vänner som helst och ändå vara helt totalt ensam.
Ja, men jag tänker att du beskriver ett socialt problem snarare än en litterär tematik nu. Att det här är någonting som...
Det är inte
som...
ett existentiellt problem, tycker du?
Jag tänker att det är just ett existentiellt problem och att det är det här
för att,
som...
För att det ska vara ett existentiellt problem tänker jag att det ska vara ett villkor för varje individ.
Men, ja, men är det ett villkor för varje individ?
Du sa ju precis, man är ensam.
Ja, man är ensam. Jag menar bara att det är vad det är. Det är inte ett problem, det är vad det är.
Nej, jag tror inte att man behöver
ha... Du låter som en total nihilist. Livet men, är meningslöst. Det är bara det. Det är inget problem för mig.
Jag tror inte att man behöver vara helt ensam.
Nej, inte helt ensam, men en grundläggande ensamhet tänker jag ju där. Och den är svår att förlika sig med för att man också är grundläggande förbunden med andra människor. Man kan uppleva en enorm närhet med andra människor, men det finns alltid någonting som inte går att översätta, som inte går att nå fram till. Och det kan vara en ångest om man är väldigt nära i övrigt.
Eller något, jag tänker det hade ju varit hemskt om man inte fick ha något som var sitt eget, men jag tänker att det finns jättemånga människor som alltså som inte ens har det, utan som bara lever instängda i sig själva på något sätt.
Jag förstår vad du menar. Vad jag börjar tänka på var bara att hela det här existentiella problemet är ju så här kardinalproblemet i 1900-talsprosan. Det är det ju. Att känna det som att man bara har ett privat språk. Man lyckas aldrig kommunicera med någon annan och man är helt själv i sig själv. Jag hade velat se vändningen på det här, den här klyschan och firandet av det. Hur enormt stort att jag är en värd i mig själv.
Men inte det är lite... Knausgård gör?
Jo, det kanske det är. Och det är lite Edith Södergran också. Jag är offer, så jag kan sjunga hur jag vill.
Whitman, tänker jag det.
Ja, Whitman också.
Men nej, för jag tänker att...
Alltså jag menar, det naturligtvis är ett existentiellt problem. Jag beskriver snarare en tröttma kanske.
Mm. Men att formulera det som så här, en insikt är ju ointressant, för att det har varit en insikt väldigt, väldigt länge. Frågan är väl vad man gör med det som litterärt stoff.
Att bara vända på det är ju inte heller intressant. Det blir bara en negation. Liksom. Men det är som att jag älskar extremt många böcker och dikter som behandlar just det här. Alltså innerligt. Vad gör Thomas Bernhard med än att skriva detta? Eller vad gör Beckett med än att skriva detta? Eller otaliga exempel. Liksom.
Men alltså det som jag tycker är så intressant med Bret Easton Ellis är att han inte heller ställer upp det som ett problem som kan ha någon typ av lösning. Utan han slätar ut det genom hela sin prosa som någon slags grundvillkor för berättandet. Mm. För hela den formuleringen av så här, det här är ett problem, jag är i grunden ensam, kan inte nå fram till någon annan, bygger ju på det problemets upplösning. Men om det är själva settingen för berättandet, då får vi den här typen av prosa som är liksom, verkligen tycker jag, sin egen tappning av den stora amerikanska romanen.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.